I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Jag är varmt välkommen till den här kvällens andaktstund. Vi ska till först stilla oss i bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har nu kommit in i fastetiden, och vi får i ordet följa med Jesus på vägen till Jerusalem, på det som vi kallar för Guds kärleks offerväg. Vi får se hur Gud i sin kärlek sände sin son för att lida syndens skam och straff i vårt ställe. Ja, inför fastetiden får vi bekänna oss skyldiga till Kristi lidande. Det var för min och för din skull som Jesus gick de tunga stegen till Golgata. Därför får vi ångra och bekänna våra synder och be om förlåtelse i förtröstan på Kristi försoningsdöd. Ja, vi får också be om kraft så att vi kan ha ett förlåtande hjärtelag emot varandra, emot vår nästa. Vi ska nu ikväll stilla oss inför några verser ur fastlagssöndagens episteltext. Den text som talar om den gudomliga och självutgivande kärleken. Samtidigt ska vi också spegla oss inför Guds helighet med orden i en psalm, i psalm 352 i psalmboken. Men vi läser nu till först från första Korintierbrevets 13 kapitel i Jesu namn. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brysar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska upphöra. Och tungomålstalen ska tystna. Och kunskapen ska förgå. Ty vi förstår till en del. Och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Amen. Ja, vi nämnde här inledningsvis att Jesus gick lidandets väg för vår skull. Men varför måste då Jesus dö på korset? Ja, varför måste han gå lidandets väg och bära skammen? Ja, varför måste han gå ända in under förbannelsen på korset? kunde inte Gud i sin allsmäktighet och i sin kärlek ha sletat över synden på ett lite mildare sätt eller istället förbättrat oss människor på något annat sätt? Ja, det här är en fråga som har bekymrat många människor genom århundraden. Och även Jesu lärjungar undrade över det. När evangelisterna återger Jesu tal om sin förestående död och uppståndelse, så säger de att lärjungarna förstod ingenting av det som han sade. Det var då helt fördolt för dem. Men sedan när Jesus efter sin uppståndelse kom till sina räddhågade lärjungar där på Emmausvägen, och när han kom bakom låsta dörrar, då läser vi att han öppnade deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna och just det att Messias måste lida. Ja, Messias måste lida för att gå in i sin härlighet, läser vi. Det var ett Guds måste, och vi förstår att svaret står att finnas i syndafallet totala djup och fördärv, men också i Guds outgrundliga kärlek till dig och mig. Men ännu också idag så är det många människor som anser att det här är någonting anstötligt och obegripligt. Man vill inte tro på en Gud som låter sin son dö på ett kors. Men det är många människor som inte känner sig själva, som inte känner sanningen. De känner varken sanningen om sig själva eller om Gud. Ja, det är inte så lätt att förstå Guds vägar, inte åtminstone med mänskligt förnuft. Guds tankar och vägar, det är så mycket högre än människors tankar. Ja, lika högt som himlen är över jorden, säger profeten. Men Guds ord, det ger ändå ett tillräckligt svar på de här viktigaste livsfrågorna. Även om det som vi läste i texten, att det som vi nu ser, det liknas vid en gåtfull spegelbild. Ja, Guds väsen, det vi förstår att det är samtidigt helighet och kärlek. Och Gud, han kan inte ändra sitt väsen. Han är Gud. Ja, han är Gud. Ja, låt oss nu spegla oss inför Guds helighet och inför hans kärlek. När vi kommer inför Guds ord så fungerar det ju på många sätt som att komma inför en spegel. I Bibeln så får vi ta del av Guds heliga vilja och vi får läsa om Guds lag. Och när vi speglar oss mot den så då möter vi vårt rätta jag i jämförelse med Guds helighet, med hans heliga vilja. Men då är det ingen fin bild som vi ser. För lagen, nämligen den uppenbara vår synd, vårt fördärv och hela vår motvilja mot Gud och hans ord, mot hans helighet. Det som bor i vår fördärvade natur. Och lagen, den erbjuder ju ingen räddning. Den här orenheten, den uppenbaras och den syns. Men lagen, den bara dömer. Den är som en spegel. Och det går ju inte heller att tvätta sig i en spegel. Det går inte att göra sig ren. Trots våra tröstlösa försök att göra oss bättre, så är smutsen ändå kvar. Ja, vi får instämma med orden i en psalm. Vart flyr jag för Gud och hans heliga lag? Den drabbar mig nära och fjärran. Hur skall jag på domens förfärliga dag väl kunna bestå inför Herren? Gud vare mig syndare nådig. Jag bävar när uppe mot himlen jag ser, där står mina synder beskrivna. Och vänder mot jorden jag blickarna ner, se, här är de alla bedrivna. Gud vare mig syndare nådig. Ja, den här bilden, den står kvar. En dödsdömd syndare inför en helig Gud. Guds ögon genomskådar allt och alla. Hans ögon de bränner som eldslågor. Guds helighet, det blir därför något skrämmande. Ja, vart ska vi fly från Guds ansikte? Men aposteln Paulus, han skriver ändå i andra Korintierbrevets tredje kapitel att även lagen har en härlighet. Den har en utstrålning. För den utstrålar ju Guds heliga vilja. Men för oss människor så blir den ändå till död. Eftersom ingen kunde uppfylla den. Därför så kallar aposteln lagen för dödens ämbete. Ja, han skriver att redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Ja, i det här samma sammanhanget så jämför aposteln lagen som dödens och fördömelsens ämbete med det som han kallar för andens och rättfärdighetens ämbete, ett nytt ämbete som har en mycket större härlighet, en härlighet som består. Ja, det första härliga, det blir utan härlighet i jämförelse med den nya överväldigande härligheten som kom till oss genom Guds son i Jesus Kristus. Ja, i honom uppenbarades Guds kärleksväsen för oss människor. Men vi kan också spegla oss mot den här gudomliga kärleken som vi läste om i texten. Ja, hur är det ställt med mig, med min tro och den kärlek som texten talar om? Finns den här kärleken i mig? Finns den i mitt jag? Låt oss spegla oss inför några rader genom att byta ut ordet kärlek mot jag. Hur låter det? Jag är tålig och mild. Jag avundas inte. Jag skryter inte. Jag är inte uppblåst. Jag uppför mig inte illa. Jag söker inte mitt. Nej, vi måste nog säga att det här stämmer. Stämmer nog inte. Det där, så det är inte jag. Tyvärr måste jag, och kanske också andra med mig, konstatera att mitt eget jag, i verkligheten så är det nog kärlekens motsats. Jag är varken tålig eller mild. Jag avundas och skryter. Jag är uppblåst och uppför mig illa. Jag kan nog försöka till en tid. Men jag klarar nog inte att prestera en sån kärlek som består varken inför människor eller inför Gud. Det är mitt hårda och egoistiska hjärta som står emot. Jag kräver Gud verkligen en sån kärlek till honom och till mina medmänniskor. Ja, Gud, han kan inte blunda för synden. Inte heller för den synd som bor i mitt själviska hjärta. Synden och egoismen, den försvinner ju inte av sig själv. Och vilket ve skulle det vara om han släppte in min synd och min egoism i himlen? Då skulle ju himlen bli en lika fördärvad plats som jorden. Ja, vart ska jag vända? Var finner jag tröst i denna min jämmer och smärta? Förskräckt jag och gav ångest mig slår för mitt bröst som hyser mitt syndiga hjärta. Gud, vare mig syndare nådig. Tag från mig, o Herre, mitt hjärta av sten och skapa istället ett annat. Ett hjärta vars strävan är helig och ren med krafter mot synden bemannat. Gud, vare mig syndare nådig. Min Gud, mig ej bort från ditt ansikte driv och tag ej ifrån mig din ande. Din frid åt mitt svidande samvete giv. Med tröst mina tårar du blande. Gud, vare mig syndare nådig. Ja, att tillämpa den här gudomliga kärleken på mitt eget jag, det blir nog lika skrämmande. Men aposteln, han kallar kärlekens väg för en väg som vida överträffar alla andra. Vad är det som han menar? Kräver Gud kärleken av mig för att jag ska bli frälst? Ja, vi kan svara ja och nej. Tron utan kärlek är död. Och Guds helighet, den kräver visst en fullkomlig kärlek. Men Guds offerväg, det är just det att han själv i sin egen kärlek, i sin egen son, försonar människans synd. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Ja, när aposteln, när han vill lära oss om kärlekens väg, så visar han därför inte på oss människor och på vår egen förmåga. Han vet nog väl att i oss människor vi är så fördärvare av vår natur att vi inte kan producera en kärlek som består. Det är mitt eget, det är nog verkligen inte kärleken, men det är Gud som är kärleken. Och han visar sin kärlek i Jesus Kristus. Kärlekens nya, härliga väg är just den väg som Jesus har öppnat. En väg som är öppen för alla syndare. En väg tillbaka till gemenskap med Gud. En väg där han själv ger oss, dig och mig, sin kärlek. Ja, istället för vårt eget jag så får vi nu istället sätta Jesu namn i texten. Jesus är tålig och mild. Jesus avundas inte. Jesus skryter inte. Jesus är inte uppblåst. Jesus uppför sig inte illa. Jesus söker inte sitt. Jesus brusar inte upp. Jesus tillräknar inte det onda. Nej, han bär det onda. Han bär din och min syndaskuld ända till döden på Golgata. Därför försonar han vår, din och min syndaskuld. Så nu får vi istället komma inför en annan spegel. Den gudomliga kärlekens fullkomliga spegel. Ja, vi får se in i evangeliets spegel. Och när vi nu ser in i den spegeln så kan vi inte längre känna igen oss själva. För nu ser jag en helt annan bild. Jag ser inte mig själv. Inte mitt eget ansikte. Utan där finns ett annat ansikte. Det är Kristi kärleksfulla ansikte som strålar emot mig och emot dig. Ja, den verkliga kärleken, den äger vi därför endast i Jesus Kristus. I tro på honom som älskat mig trots mitt syndiga och egoistiska hjärta. Ja, den gamle Simeon, han fick se honom, han fick se Jesus, utstrålningen i det lilla Jesusbarnets ansikte. Hans ögon fick se Guds frälsning. Du får också se frälsningen. Du får se utstrålningen i Jesu törnekrönta ansikte. Och det strålar av kärlek just emot dig. Se, säger han, jag har försonat din synd. Du är fri. Se, jag har lidit ditt straff. Jag gjorde det för att jag älskar dig. Du är mitt barn. Jag vill hålla din hand. Du är min. Ja, här inför evangeliets spegel, här ser något helt nytt. Nu finns inte längre något tal om död eller straff. För nu ser vi livet, det eviga livet. Det eviga livet med Herren Jesus Kristus. Och då sker den en förvandling från död till liv. Aposteln skriver, och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Ja, i Jesu kärlek finns också grunden för vår kärlek till våra medmänniskor. Till Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, ska sprida sitt sken. Ja, kärleken sprids på samma sätt som ljuset från Kristi härlighet. Vi älskar för att Gud först har älskat oss, så skriver aposteln Johannes. Ja, när Gud försonar synden, då får den sitt rätta straff. Syndaskulden blir verkligen betald. Den blir upphävd och borttagen. Den finns inte mer. Den finns inte mer som hinder mellan Gud och människa. Men Guds helighet och rättfärdighet består. Och hans kärlek kan omsluta oss människor på nytt. Men den här försoningen, den kan ingen människa skaffa sig själv. Och inte heller göra det för någon annan. Och just därför sände Gud sin son till försoning för dina och mina synder. Ja, i den lidande kärleken så ser vi därför den här innersta utstrålningen av Guds kärlek till sina i synd fallna barn. Jesus kom för att ge sitt liv som lösen för många. Ja, när Kristi kärleks ansikte strålar emot dig så har du allt som du behöver. Det är inget som saknas. Den gamle Simon såg honom. Han hade fått allt. Han behövde inget mer. Nu kunde han dö i frid. Och rövaren på korset, han fick också se kärleken i Kristi ansikte. Han fick löftet att vara med Jesus i paradiset. Han fick dö i frid. Ja, den här bilden i evangeliets spegel, den är fullkomlig. Fastän vi ännu här på jorden ser den endast som en gåtfull spegelbild. Här på jorden räcker det ändå med att vi får se Kristus med tronsögon. Men vi sträcker oss fram emot det som ska komma. En gång så är det inte längre en spegelbild. När det fullkomliga kommer, då ska vi få se ansikte mot ansikte. Se Kristus sådan som han verkligen är, i sin härlighet och i sin kärlek. Ja, när de 11 var samlade bakom låsta dörrar, då kom Jesus och öppnade deras sinnen så att de verkligen kunde förstå skrifterna. Och då sade han till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ja, i skrifterna har vi svaret på varför Jesus måste lida. För att du och jag skulle få vår synd förlåten. Vi människor, vi måste omvändas och få våra synder förlåtna för att vi inte ska gå evigt förlorade. Men talet om korset, det var ändå för judarna en stötesten. Och för hedningarna var det en dårskap. Och idag, för den som tror på människans godhet och människans moral och egen möjlighet att själv förbättra sin karaktär och bli en god religiös människa, för dem så är korset alltjämt någonting som man helst undviker. Men för Gud var korset kärlekens offerväg, den väg, ja den enda vägen att frälsa dig och mig. Därför så är det här korsets evangelium alltjämt en kraftig frälsning för var och en som tror. Låt oss därför ikväll glädja oss och tacka Gud för frälsningens gåva. Ja, vart ska vi fly för Guds ansikte? Vi får fly till Guds öppna, kärleksfulla famn, till förlåtelsens famn. O Jesus, det blodet som talar så milt, ditt blod som från korset flöt neder, giv att det på mig ej må bliva förspilt. På dig jag förtröstar och beder. Gud vare mig syndare nådig. Ja, nu består dessa tre. Tron, hoppet och kärleken. Därför så får du också ikväll tro din synd förlåten i Jesu namn och Jesu försoningsblod. För Guds stora kärleks skull. I tro på frälsaren, Herren Jesus Kristus, så äger du också ett hopp. Ett hopp som inte gäller enbart för livet här på jorden, utan ett hopp som redan har satt sitt ankar i evighetens hamn. Ja, i Jesus Kristus så äger du den kärlek som bär genom allt, genom hela livet. Guds kärlek i Jesus Kristus. Ja, Jesus alena, han kan bära mig och dig över dödens ström in i himmelens härlighet, in i en evighet av fullkomlig kärlek och glädje. Ja, låt oss nu kväll förenas i den apostoliska trosbekännelsen där tron och det eviga livets hopp förenas med Guds outgrundliga kärlek i Jesus Kristus. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den helige ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.